Ja, gott folk, då säger jag välkomna till HV Talks, som ju är podden för alla oss som jobbar här på Högskolan Väst. Vi försöker ju dyka ner i lite och träffa lite olika personer med lite olika roller. Ja, syftet är ju liksom att lära känna oss och varandra lite bättre. Vad vi gör i våra olika funktioner och vem vi är. Och jag heter Anna Hallberg och finns på kommunikation och internationella relationer. Dagens gäst då, han är ny på jobbet med allt vad det innebär. Enligt honom själv så lever han sin dröm just nu. Vi återkommer till det. Och där får vi ju faktiskt tro honom, för han säger själv att han ljuger aldrig. Sedan säger han själv att han har verbal inkontinens. Ett uttryck som jag gärna vill prata vidare om. Så vi får väl se vad det här samtalet tar oss. Så jag säger varmt välkommen, Mats Jägstam.
Tackar, tackar.
Kul, ny rektor, och att du tar dig tid att komma hit.
Det gör jag jättegärna.
Det är inte många veckor du har varit.
Inne på tredje veckan.
Mm.
Spännande.
Mm. Och jag bara ska säga att det blir liksom inget förhör över HV och vilka vi är. Eller att du ska dra en vision om vad högskolan ska vara om 10 år och sådär. Utan lite mer personligt och sådär, vem du är, tänker jag. Är vi lite nyfikna på.
Toppen.
Så hjärtligt välkommen.
Tack, tack.
Jag tänkte, om vi börjar liksom med min lilla introduktion där och nysta lite i de här grejerna som jag sa, att du lever din dröm nu. För det sa du i den här lilla filmen vi gjorde på dig här om veckan.
Ja.
Det får du gärna utveckla. Det är ju fantastiskt.
Jo, det stämmer verkligen, för att jag har alltså den här möjligheten att påverka har alltid varit ska jag säga, någon form av önskan och dröm för mig. Och då ska jag säga, det är inte chefskapet eller den delen som är det viktiga i det här, utan faktiskt tillsammans i ett team och få vara med och påverka samhället. Det har alltid varit min dröm, och jag tycker jag har fått, ska säga, den möjligheten att göra det på många olika ställen och många olika roller i mitt liv. Alltså allt ifrån det här när man får påverka den enskilda studenten i en labbsal eller i en... Man kan få påverka politiker när man har, beroende på vilka roller man har haft. Va? Och den här plattformen nu som jag tillsammans med kollegorna på Högskolan Väst har, den är otroligt, alltså den är jättestimulerande när man tänker på hur mycket man påverkar människorna som läser här och framtiden helt enkelt. Det är en drömroll faktiskt. Mm.
Är det just, önskar man ju då, Högskolan Väst eller är det akademin eller en kombo kanske?
Det är faktiskt Högskolan Väst, och jag har fått andra förfrågningar om att gå in i ledande roller kopplat till andra lärosäten och faktiskt tackat nej. För man måste ha samma grundvilja av att göra någonting, och den tycker jag finns här, och det blir liksom en perfect match för mig liksom när jag såg, och jag har följt Högskolan Väst under så många år och sett liksom, men det här, man tror mycket på det här med samverkan, man tror på AIL och det här att man skapar saker och ting gemensamt i samhället, och det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Introverta lärosäten som säger att man står utanför samhället, det hade inte varit ett lärosäte som hade varit lämpligt för mig. Eller vice versa.
Mm, mm. Så det är mycket det vi står för och det vi är.
Det är det. Som absolut. Blockar. Absolut.
Och med akademin som sådan. För du har ju varit ganska många år inom akademin på olika ställen. Men också utanför.
Ja.
Vad kittlar med akademin? Eller vad är det där?
Men om jag ska vara riktigt ärlig. I början så... Det var inte så att jag haft liksom en barndoms... mål av att jag ska bli akademiker när jag blir stor, eller jag ska bli rektor vid ett lärosäte. Det fanns inte på kartan, utan det var nog mer de här traditionella brandman, polis eller ingenjör eller något sånt där. Jag vet inte riktigt, jag kommer knappt ihåg det. Men jag vet min känsla när jag fick min första anställning, och det var på Högskolan Skövde. Jag fick en nyckel. Och jag tänkte, herrejösses, här får jag en nyckel till kunskapens högborg. kan låta stort och sådär. Men det var verkligen så. Jag vet att jag till och med stanna kvar på kvällar och nätter och tänkte hoppas att de här trilingon eller det här Securitas så här, att de kommer hit och så kan jag titta här, visa upp mitt
jag
legitimation
bevisa,
och
jag
har
här.
Nyckeln till kunskapens högborg. Och det var lite så som jag kände att jag älskade samtalet med mina äldre kollegor och all deras kunskap som de hade. Mm. Och jag försökte suga åt mig allt. Och ska vi säga, om vi nu skulle säga att vi alla är lite nördiga då. Alltså vi fokuserar på våra spetskunskaper och det här. Det finns så mycket att lära utav varandra som kollegor. Och utav studenterna också. Mm. Den här känslan och den ska jag säga, ödmjukheten jag har inför det, den har jag faktiskt varje dag. Mm. Jag tycker det är helt magiskt att få jobba på i en sån här organisation.
Mm. Mm. Jag kan bara instämma. Jag har också varit här. Jag har varit här i över 20 år.
Ja.
Alltså jag tycker ju det är så häftigt. Man möter nya människor. Det blir ju nya som anställs. Och jag får möjlighet att prata med väldigt många.
Mm.
Jag tänker det varje gång. Wow! Liksom, en till som är så fantastiskt kunnig på det hon gör.
Ja.
Det är något speciellt.
Ja, det är verkligen. Mm. Och jag tycker det här när man får det här ska jag säga, fria samtalet som blir när man träffas i fikarummet eller och man helt plötsligt lyssnar på individernas ska jag säga, fritidsintressen också. Hur de kombinerar med sin kunskap eller det här. Och ibland när man pratar om det specifika i deras ämnesområden och liknande eller specialområden så alltså det är häftigt.
Ja.
För mig så är det som att gå omkring en lärobok hela tiden fast den här läroboken hela tiden ändras
förändring,
och stimulerar
liksom.
Mig liksom till att lära mig nytt. Så att, jag brukar alltid säga att jag vill inte dö nyfiken så. Och en sån här arbetsplats gör att man faktiskt inte behöver gå och vara nyfiken. Särskilt inte om man är lite vetgirig när det gäller att få kunskap också och våga ställa frågor.
Mm. Vidare i min introduktion så sa jag att du ljuger aldrig, för det sa du också på filmen.
Ja.
Jag snappar ju lite här och var nu som jag hör dig säga, som du förstår. Är det sant?
Vi ska säga så här. Jag undviker ljuga väldigt mycket. Och min syster såg den här filmen häromdagen och sa, då har inte du ljugit någon gång.
Ja,
så här,
precis.
Mot dig har jag kanske sagt
en
någonting.
En vit lugn, kanske.
Ja, och så kan det nog vara. Men jag är väldigt dålig på att ljuga. Och det är för att jag kommer liksom inte ihåg vad jag skulle ljuga om.
Det kan snöras. Ja, nå in dig liksom.
Ja, men så jag har märkt att det är bättre att vara ärlig faktiskt. Och försöka vara ärlig och tydlig. Och på något vis, jag tror inte på att ljuga om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, det funkar.
Vi uppskattar det.
Ja, tack.
Slutligen sa jag också ett uttryck som jag aldrig hade hört i kombination verbal inkontinens. Det sa du också häromdagen när vi lyssnade på dig på förvaltningsmötet.
Ja.
Är det bra eller dåligt? Eller hur kan du utveckla det här?
Nej, men det kanske är det som är lite mindre bra. Att jag talar ganska mycket eller pratar om man nu ska säga det också. Men det ska jag säga, den är väl mer kontrollerad under de senaste åren. Så här, när jag var yngre så hade jag väldigt kort sträcka mellan hjärna och mun. Nu för tiden så brukar jag bromsa lite också.
Mm, mm.
Så jag lyssnar också.
Ja. Ja, för det var också något du sa.
Ja.
Att fokus mycket för dig nu inledningsvis är just att lyssna mycket. Att ställa dig kanske och vara... Och lyssna in.
Men jag tror att det är jätteviktigt. Ja. Och jag ska vara riktigt ärlig. Så jag pratar med ganska hög intensitet. Så, men jag lyssnar faktiskt med precis lika hög intensitet. Så att, och det är jätteviktigt för mig. För att tala klarspråk så här. Man vet inte hur man ska hjälpa till att spela alla korten som vi har. Om jag inte vet vilka kort vi har på handen. Så jag måste lära mig hur verksamheten fungerar. Processer och vad vi tycker och vad vi tycker vi borde kunna göra bättre och vad vi tycker vi kanske till och med kan ska jag säga, ta bort om det så att vi behöver ta bort någonting också. Mm.
Så vad fokuserar du just nu så här inledningsvis? Jag förstår ju det som du säger.
Ja.
Mycket lärtid och träffa människor och våra partners och allt vad det är.
Huvuddelen är faktiskt att träffa parterna, förstå hur de tycker om våra samarbete och framförallt träffa personalen. Och jag önskar träffa studenterna mer än vad jag har hunnit göra de här veckorna, men de kommer ju här nu denna
precis,
vecka.
Precis, de har just kommit. Så.
Ja, ja. Så att, och det är fantastiskt, man blir så mycket gladare, eller hur? Ja. För det bubblar liksom.
Bubblar i huset nu, ja.
Det blir mycket kring att faktiskt, ska jag säga, träffa och lära känna. Sen kommer ju såna här saker i rollen som man kanske, som alla kanske inte ser runt om. Men det blir också den här kopplingen till departement och till politikerna. Och det är klart att där är ju den här rollen viktig, för den öppnar ju dörrarna för er. Där är, som rektor så måste jag klara av att öppna dörrarna till finansiärer, till... Alltså politikerna och andra partners så här. Och det är en viktig del, för att det kommer med rollen. Och då måste jag lägga lite tid där också. Jag fick en fråga på ett av de här mötena. Om, alltså, kommer du vara en rektor som är, jag ska säga, intern eller extern så här. Och det går inte att vara varken eller, utan man måste vara både och. För att om inte jag öppnar de dörrarna så... Finns det ingen annan med den rollen som kan öppna de dörrarna? Samtidigt så mitt uppdrag är ju att vara här. Så jag kommer vara här mycket. Fysiskt så mycket jag bara kan. Och faktiskt närvarande här, även när jag är, ska jag säga. Ja, jag representerar ju er och kollegorna och studenterna när jag är på departement och på alla andra möten så. Så att det här dubbla representationsskapet.
Hur kommer vi märka, tror du, att vi har en ny rektor? Som medarbetare eller som student?
Helst skulle jag vilja säga att man inte märker det. För att alltså på något vis så hoppas jag att man märker med att man kan göra sitt jobb effektivt och bra. Mitt jobb är ju att vara en, ska jag säga, service- och supportpersonal för er. Så det är egentligen där som jag vill lägga mitt fokus. Det är att det ska gå, att ni ska kunna göra ert jobb smidigt. Så.
Är det något som du har gjort de här veckorna som har gett dig, eller gjort något särskilt stort intryck eller sådär? Så här inledningsvis?
Det är väl egentligen det här mötet med framförallt då kollegorna här. Att jag märker att det finns en vilja, en entreprenörsanda, en fötterna på jordet anda som jag gillar. För det visar att man är mottaglig och intresserad av att ska jag säga, fortsätta utvecklas. Man har inte cementerat in sig i någon form av ska jag säga, traditionell roll för mycket. Och jag har stor respekt för det traditionella akademiska systemet, så det är inte det jag säger. Nej. Men omvärlden rör sig i en sån hastighet idag så att om inte vi klarar av att flytta oss också så kommer det bli tufft för oss i akademin. Legitimiteten kan skadas och försvinna ganska fort. Det ser vi i vissa länder där politikerna går väldigt, väldigt hårt åt det akademiska systemet. Och vi måste stå upp och försvara, ska jag säga, de demokratiska rättigheterna och akademiska rättigheterna också. Då. Men med de akademiska friheterna och rättigheterna så kommer också ett akademiskt ansvar. Och det kan vi inte. Det får vi inte släppa. Och man kan inte, ska jag säga, få en frihet och en rättighet utan att det kommer, ska jag säga, ett ansvar också. Så det är en sak som när jag träffar de övriga rektorerna i Sverige så pratar vi en hel del just om de frågorna.
Vad tror du det beror på att vi har entreprenörsandan kvar? Sådär. Har du någon känsla för det? Alltså, för det är ju ett ganska spännande och påtaglig del egentligen som gör att vi kan.
Nej, men jag tror att jag tror att huvuddelen är att den här, ska jag säga, starka kopplingen till samhället som man har haft på Högskolan Väst, att den har man sitter helt enkelt så nära verkligheten att man ser att alltså det, verkligheten förändras, vi förändras, alltså så måste vi hela tiden vara i en rörelse. Jag tror att det är det. Jag tror egentligen inte det har med åldern på lärosätet att göra eller liksom kollegornas bakgrund eller något sånt där. Utan jag tror att det är den miljön vi faktiskt verkar i och att vi har bestämt oss för att samverkan är en viktig form.
Att det präglar oss på något sätt.
Absolut, för jag har träffat yngre lärosäten som inte alls har den här entreprenöriella andan. Och jag har också träffat äldre lärosäten som faktiskt kan ha kvar det då. Mm. Beroende på alltså hur de har byggt in det i sin DNA.
Det är klart, det är en viktig uppgift då. Kan jag ju tänka i din roll att försöka bibehålla detta.
Ja, absolut. Jag menar, det är kanske det viktigaste av allt. Att ska vi säga, högskolans väst DNA ska fortsätta. Och det är ju så att när jag fick förfrågan så har jag har ju committat mig stenhårt till att ja, men det ska jag
du
ju verka för.
Du tror på den inslagna vägen. Liksom.
Ja, men det gör jag. Så här, och det hade jag aldrig tagit ett sånt här jobb innan. Och för att vara säker på min sak så ska jag säga så ringde jag runt till några av dem som känner mig allra, allra bäst och sa så här, tror ni att jag passar? Så här, för att jag var rädd att, eller jag ville försäkra mig om att det inte var en, att jag hade en felaktig bild av mig själv. Men ja, de var flera som trodde att vi skulle passa bra ihop. Så att då kände jag, men då kör vi på det.
Och det vet jag också när det var rekryteringsprocess och så, att man var väldigt tydliga med det från den gruppen som jobbade med det, att både samverkanserfarenhet, ledarerfarenhet och det skulle väga väldigt tungt. Så att det har man ju hittat hos dig då, uppenbarligen.
Ja, jag hoppas det.
Ja. Men just det här med att vara chef och ledare, vad lockar med det? För det blir du ändå, såklart.
Man kan väl säga det, jag har aldrig strävat efter att bli chef eller ledare på det viset, utan däremot så lärde man ganska tidigt att om man utvecklar de här förmågorna, om man blir, ska säga, en rättvis ledare, om man blir en tydlig ledare, så blir det mycket roligare för alla runt omkring. Lite som jag sa, det här dubbla representationskap, det är det man står inför som en ledare. Man hamnar ju liksom i den mellan olika intressen ibland. Och då måste man klara av att medla och man måste kunna vara tydlig åt båda hållen då, va? Så jag bestämde mig ganska tidigt att jag vill bli en så bra chef och ledare jag bara kan. Och med det viset så kan jag säga att jag lär mig fortfarande idag. Det är liksom inte en funktion av att man har gått igenom en svårighet, utan det är en funktion av hur många svårigheter och utmaningar man har haft som ledare. Och jag hade en mentor en gång som, jag var omkring 30 år och fick något av mina första ledaruppdrag, och så sa den här personen, jag tycker det är konstigt, så här, du är för ung, vet du, man kan inte bli en bra ledare förrän man är plus 40 eller plus 50 egentligen, sa den här personen. Ja. Jag blev riktigt upprörd och tänkte, men så kan man väl inte se på det, så här gamla stofilgubben, tänkte jag. Så att, men idag har jag en liten större förståelse för vad han menade. Mm. För jag tror att jag är en bättre ledare idag och chef än vad jag var för liksom 20 år sedan. Jag var lite mer naiv då och hade mindre öron, större mun.
Mm.
Så jag tror att det är en kombination. Däremot så tror jag att om man bestämmer sig för att utveckla sitt ledarskap, så tror jag att verkligen man kan göra det. Sen är det som allt annat, så det går lite lättare för några och lite tuffare för andra. Men strukturellt så kan man nog träna sig till att bli bättre i alla fall. Och framförallt så ska man aldrig vara nöjd med det man gör, utan man måste försöka bli bättre.
Om man tänker i de arbetsmiljöerna du varit förut, hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig då? Vi känner ju det inte än riktigt, så vi kan inte göra det.
Ja, ni kan ju ringa till dem.
Ja, precis.
Jag tror att det jag har fått höra är att de tycker att jag har ganska mycket energi.
Har du lätt att få med dig folk?
Ja, men det,
på grund av det då, kanske?
Jag tror det. Så här. Ja, men jag hoppas det. Mm. Jag hoppas inte det beror enbart på det. Utan att jag faktiskt kan representera dem, att de känner en trygghet i att jag kan representera dem. Så rent generellt så har det väl, uppfattats rätt okej, tänker jag, hoppas jag.
Jag tänker vi ska sticka emellan med lite personliga frågor här bara. Jag tänker göra en sån där klassisk, du vet, du ska välja på två saker. Forskning eller utbildning?
Det är som att säga hönan.
Ja, precis.
Nej, men nej, men på lärosättet är det idag 70-30 ungefär. Så jag säger grundutbildning.
Mm.
Men man kan inte ha grundutbildning utan forskning.
Nej.
Så där finns vi då.
Lite politiker svar.
Ja, tyvärr.
Skriftlig eller muntlig tenta om du får välja?
Muntlig.
Ja, det kunde vi kanske Förstått då, med tanke på vad vi har pratat om. Lite mjukare delar, film eller bok?
Film.
Film? Vad gillar du för genre?
Nej, men jag är ganska allätare där också.
Vad såg du senast? Kommer du ihåg det? Är du sån här serienörd? Eller är det långfilmer?
Nej, men det har nog gått lite mer åt serier faktiskt. Och jag tror att det har varit ett sätt för mig. Det är ungefär som när man läser en bok. Alltså i mitt fall, som jag sa vid något tillfälle, att man får liksom lite en social överdos på jobbet. Och då, då kan jag gärna fly in i det här, ska jag säga, fiktionen då. Så jag gillar ju de här övernaturliga filmerna som de här Marvel kan vara jättebra. Okay. Så här. Och det är mer för att jag blir inte överraskad, utan jag sitter mest och blir underhållen.
Ja.
Sen så har jag tagit några sådana här, jag kanske inte gillar att titta på serier precis när de är som populära. Nej, så här,
okay, men okay.
Härom i somras så såg jag Breaking Bad till exempel, den hade inte jag sett.
Nej.
Och Peaky Blinders, ja, och sådana här serier. Och kan finna liksom ett intresse och nöje i det. Mm. Så.
Avkoppling.
Avkoppling. Mm. Så att,
vinter eller sommar?
Sommar, faktiskt.
Värme snarare än snö, alltså?
Jag älskar att åka skidor, framförallt utför. Men det är så otroligt skönt att inte baxa på sig. Alltså det är så mycket kläder och det är så omständigt. Ja. Så. Sen är ju, ska jag säga, naturen, när den är riktigt så där karg mot det och lite hård, det är ju himla mysigt också, för man får liksom ett bevis på att man lever.
Mm.
Och så kan man ju njuta så mycket mer utav, ska jag säga, när man kommer in i värmen och tar en varm choklad eller tänder ett ljus eller sådär, va?
Så egentligen blev det inte då, alltså? Blev det inte sommar?
Nej. Nej, men av praktiska skäl sådär, så skulle jag kunna tänka mig att sommaren är lite mer
enklare liv.
Ja, det är enkla liv. Men så är det också sådana på sommaren när det blir för varmt. Så, nej men, då är jag är ju en skuggmänniska.
Ja, du ligger i skuggan.
Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Ja, du kanske har rätt. Jag tar vintern.
Ja, du byter.
Ja.
Äta mat eller laga mat?
Oj. Nej, alltså jag älskar att laga mat. Och jag lagar all mat, vardagsmat, som festmat. Men jag gillar ju också äta. Och jag tror själva lagandet handlar mer om det här. Att man ska, jag kan ha kontroll på processerna. Och lite sådär, då är det mitt rum liksom.
Så din man kan vara i köket?
Ja, det är det faktiskt. Mm. Och så får man liksom, jag vet att jag blev mest intresserad när jag såg det här första programmet som... Jag vet inte hur gammal jag var, men det var Jan Boris Möller, det här, vad finns det i ditt kylskåp eller något sånt där. Och så var han kemiingenjör. Så här, och jag bara, men kemi?
Aha.
Och så sa han så här, att matlagning är egentligen bara kemi. Och jag bara, va? Är det kemi? Det kan det väl inte vara, kemi är ju tråkigt, tänkte jag. Men så upptäckte jag att kemi är jättekul. och även matlagning då.
Så du experimenterar mycket?
Ja, jag följer inga manualer, kan jag säga. Jag gör inte det, utan jag har liksom lärt mig grundprocesser och sen så håller jag på och trickar. Så häromdagen när min dotter hade några kompisar hemma och de fick en vanlig kött, eller en vanlig lasagne var det. Så sa de, det var det godaste jag ätit, vad är det för recept? Och då säger min dotter, det är ingen idé ni frågar för att det är olika varje gång. Och det är det faktiskt.
Ja, ja.
För att jag gör små tweaks och ändrar lite och testar lite. Så.
Ja.
Men det är kul. Matlagning är kul.
Kul.
Jag gillar att äta också.
Ja.
Ja, vad dålig jag var på.
Ja, precis. Du kan inte välja.
Nej, svart eller vitt. Grått, 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 grått.
Katt eller hund då?
Hund.
Har du djur?
Nej.
Nej.
Men jag har haft.
Har haft?
Mm. Som uppväxt med djur.
Uppväxt med djur, ja.
Har jag... Så att, och då hade vi hund. Jag gillar katter också.
Men nu är du där igen.
Men hundar, nej, men jag gillar nog hundar bättre. Så att, jag är ganska glad i djur rent generellt. Djur är ganska bekväma med mig. Vilket jag är jätteglad för. Så vi kommer ofta bra överens.
De känner ju det där. Att man gillar dem, säger de ju.
Jag tror det, och jag gillar dem. Men jag har också stor respekt för djur. Jag gillar inte... Liksom... Jag går inte på cirkus. Så att det är på grund av, jag gillar inte att djur ska ha det så. Och nu kanske de är mycket bättre idag, men jag är obekväm med sånt.
Djurparker heller då?
Inte
gärna.
Nej, inte gärna, men om jag ska, nu vet ju jag att djurparker har ett särskilt, ska jag säga, intresse av att skydda arter och utbilda också. Men som egenskap så tycker jag egentligen inte det borde finnas och behövas. Nej.
Sista, frukt eller godis?
Godis. Frukt är inte godis.
Nej, jag håller med.
Kära då barn, era föräldrar ljuger. Nej, det är frukt, det är inte godis. Är det inte.
Favoritgodis då?
Nej, men jag gillar ju segt godis. Alltså sådana här typ gott och blandat, tutti frutti. Sen har jag fått en liten dille på att frysa även godis då. För att frysa jag godis och äter det fort och bara krasar det sönder.
Aha.
Det går oerhört fort att äta.
Det har jag inte testat.
Nej, prova det. Det blir en helt annan dimension.
Det ska man göra.
Och nu häromdagen så såg jag att min yngsta dotter kom och sa, det har blivit en TikTok-trend det som du alltid gör. Vadå? Så jag, ja, men du kastar Polly i frysen och sockerbitar och sånt här. Och jag bara, aha, är det en trend? Ja, ah, men det har du alltid gjort. Så att, ja, så är det. Nej, men
okej.
Men jag har nog de senaste dagarna har jag inte ätit så mycket godis. Det är för att jag har tandvärk.
Ja, precis. Det är ingen bra kombo. Nej. Då kan man få mer tandvärk.
Ja, ja. Men det var jag har inte fått tandvärk på grund av mitt godisätande, utan det var andra anledningar.
Ja. Slutligen, tiden har runnit här. Men jag känner ju att du är en glad och positiv person på något sätt. Du skrattar mycket. Vad får dig att skratta allra mest? Sådär. Eller vilka situationer?
Nej, men jag har fått den frågan. Ja. Nej, men jag har väldigt lätt till skratt och jag är ofta ganska glad. Och jag är väldigt glad att jag är det, för att jag kan tycka att det är lite jobbigt. Och det är säkert jobbigt för de som inte känner sig så glada. Vi pratade lite om det tidigare här med att man kan känna sig lite privilegierad och lite glad och nöjd med saker och ting. Det här med att man kommer in ifrån kylan, inte värme så här. Och jag kan fortfarande, ska jag säga, verkligen skratta. Eller inte skratta ska jag inte säga. Men jag kan verkligen bli väldigt glad och tacksam över att vi har rent vatten i kranen. När man är ute och reser en del så ser man hur andra människor har. Och jag har väldigt lätt att ta till mig andras, alltså hur de har det och hur de känner.
Sätta det in
och sätta mig in i. Hur skulle jag kunna ha det så? Och jag förstår ju att man överlever och så här. Men den här tacksamheten gör att jag är otroligt glad över mitt liv. Och jag vet att man kan liksom välja. Ska glaset vara halvtomt eller halvfullt? Och för mig så har jag valt att vara glad. Och det, för mig funkar det. Så det är egentligen ibland ett lite medvetet val faktiskt. Och jag har märkt ju mer jag skrattar desto gladare blir jag. Så det smittar mig själv.
Det är ju praktiskt.
Ja, men det är ju så. Det är ingen annan som skrattar mina skämt så får man skratta själv. Så att, ja. Nej, men så är det. Det är lite medvetet val, men jag märker att jag mår bra när jag är glad och mår jag bra så blir jag gladare.
Det var väl bra slutord på något sätt. Välj glädje.
Ja, välj det. Försök.
Ja. Såklart.
Sen finns det situationer där mörkret kommer
absolut.
Också.
Men, inte så, sagt, men ändå. Nej, så är det. Det var härligt, tycker jag. Vi väljer glädje så mycket
glädje.
Vi kan.
Det gör vi på Högskolan Väst.
Ja, det gör vi på Högskolan Väst. Tusen tack, Mats. Jättetrevligt att ha dig här.
Tack.
Så ses vi i korridoren.
Det kommer vi göra.
Ja, det gör vi.
Och då får ni gärna säga hej.
Ja.
Så.
Ska vi göra.
Och är det så att jag har svårt att se så är det för att jag ser dåligt.
Ja.
Lite närsynt.
Lite närsynt. Ja, då vinkar vi med stora alla. Det är bra.
Ja.
Ha det gott.
Detsamma.
Hej då. Tack.